God kväll allesammans. Roligt att se er här. Vi har som vanligt ett spännande ämne som vi ska titta på ikväll. Och jag ser fram emot det här också. Vi kommer att studera ett ämne om Gamla Testamentet en hel del. Och förhoppningsvis så kommer Gamla Testamentet att bli lite mer begripligt. Kanske är det någon som har läst Gamla Testamentet och ni har tyckt att vad i all sin dar är det här? Man har kanske börjat i första Mosebok och så läser man genom andra Mosebok och så kommer man till tredje Mosebok och så säger man nej, nu får det här räcka. Massa olika offer och ceremonier och olika ritualer som verkar totalt meningslösa, kan man tycka. De sakerna kommer vi att titta på idag. Och du kanske tänker, åh nej, vad tråkigt det här kommer bli. Nej, det kommer inte bli tråkigt. Vi kommer att titta på det i ett annat ljus som gör att vi kommer att förstå det i ett annat djup. Och jag tror, med Guds hjälp, att det här kommer att bli en välsignelse för oss alla. Men om vi ska förvänta en välsignelse så behöver vi be om en välsignelse. Så låt oss göra det först. Himmelske far, vi kommer in för dig och vi tackar dig för att du har fört oss hit ikväll. Vi ber, Herre, om din helige andes närvaro just nu. Vi ber att du ska tala till oss, att du ska inspirera oss, att du ska hjälpa oss att förstå de här sakerna om evangeliet och hur det berör oss. Jag ber att vi ska kunna dras närmare dig. Välsigna den här stunden nu, vi ber i Jesu namn. Amen. Om vi pratar om evangeliet så är ju evangeliet någonting som många är bekanta med. Andra kanske undrar, vad är det för någonting? Ja, ordet evangelium kommer från det grekiska euangelion som betyder goda nyheter. Så det är helt enkelt de goda nyheterna. Och det kunde vara massa olika goda nyheter på Bibelns tid. Men om man talar om just de här specifika goda nyheterna som Bibeln lyfter fram, speciellt i Nya Testamentet, så var det de goda nyheterna om frälsning och om förlåtelse. Och om hur vi kan få del av Guds helige ande och få evigt liv. Så de här aspekterna handlar det om. Bibeln kallar evangeliet för ett evigt evangelium. Det finns ibland ett missförstånd bland många även kristna som tänker att evangeliet var någonting som uppfanns först i Nya Testamentet. Att först så i Gamla Testamentet då var det ett speciellt förbund där man fick hålla lagen och då kunde man frälsa sig själv genom sina gärningar, genom att vara laglydig och så vidare. Om man följde alla lagar, då fick man evigt liv. Medan sen i Nya Testamentet, då är det tron som gäller och kärleken och de här aspekterna. Det här är en falsk föreställning och den stämmer inte överhuvudtaget med Bibeln. Enligt Bibeln så är evangeliet evigt. Det har alltså ingen början och inget slut. Det har alltid varit detsamma sätt som människor har blivit frälsta på. Bibeln säger att vi inte kan genom våra goda gärningar rädda oss själva. Men det kunde man inte göra heller i Gamla Testamentet. Evangeliet har funnits i all evighet. Det står i Efesebrevet 3:8-9 att evangeliet om Kristi outgrundliga rikedom som från evighet har varit dold i Gud, alltings skapare. Så helt ifrån evigheten så har Gud vetat om hur han ska rädda människor. Det var inte någon ny uppfinning som Gud kom på. Ah, nu har människorna syndat eller nu är det dags att hitta på en lösning. Utan ända sedan evigheten så har Gud vetat om det här. Och han har haft frälsningsplanen i åtanke. Och även Gamla Testamentet. Eller det är inte heller sant att Gud uppenbarade evangeliet först i Nya Testamentet. Även i Gamla Testamentet så uppenbarade han det. Hebreerbrevet kapitel 4 vers 2. Så står det till evangeliet har predikats för oss, liksom för dem. Och i sammanhanget här så talar han om Israels folk. Och han säger att evangeliet har predikat för oss, liksom för dem. Alltså har evangeliet predikats för Israel. Men för dem blev ordet som de hörde inte till någon nytta, eftersom det inte genom tron hade smält samman med dem som hörde det. Så, hur förstod Israels folk evangeliet? Ja, det var främst genom något som kallades för offersystemet eller helgedomstjänsten. Och det här började ända ifrån början. Ni minns berättelsen om Adam och Eva och hur de syndade. De valde att äta av den här frukten som Gud hade sagt. Ni ska inte äta av den, för då ska ni dö. I första Mosebok, kapitel 3, så berättas det om det här syndafallet. Och Gud hade sagt ganska tydligt att ni ska inte äta utav den här frukten. För den dagen som ni äter utav den, det står i första Mosebok kapitel 2, vers 16. Herren Gud gav mannen denna befallning: du kan äta fritt av alla träd i lustgården, men av trädet med kunskap om gott och ont ska du inte äta, för den dag du äter av den ska du döden dö. Den dagen skulle de dö. Nu låt mig ställa dig en fråga. Dog de den dagen? De åt av frukten, men de dog inte just den dagen. Och man kan tänka, hade Gud fel? Sa han det bara för att skrämmas och sen var det inte sant? Ja, på ett sätt så dog de ju andligt, kan man säga. Men faktum är, Bibeln sa att de skulle döden dö. Orsaken till att de inte dog är för att det var ett annat system som instiftades den dagen. Det var någonting som dog den dagen. Om ni inte tror mig, titta i första Mosebok kapitel 3 och vers 21. Det står där att Herren Gud gjorde kläder av, vadå? Kläder av skinn åt Adam och hans hustru och klädde dem. Nu, hur får man skinn? Var får man det ifrån? Man får det från ett djur, eller hur? Och är det så att djuret bara tar av sig det? Eller vad måste hända med djuret om man ska kunna få skinnet av det här djuret? Det måste dödas. Det var någonting som dog den dagen. Och det var en som dog i deras ställe. Den här bilden utav att det skulle komma en frälsare, en messias som vi pratade om, som skulle rädda dem ifrån sin synd, ifrån ormen. Det ägde rum, eller det instiftades i det här offersystemet som började här. Så Adam fick lägga sina händer på det här djuret, bekänna sin synd över det, och det djuret dog i hans ställe. Och sen så kläddes de i det här djurets skinn. Adam och Eva fortsatte att undervisa sina efterkommande om det här offersystemet. I första Mosebok kapitel 4 så läser vi om Kain och Abel. Har ni hört om den personen som dödade en fjärdedel av jordens befolkning? Det var Kain som dödade sin bror Abel. Då när de bara var fyra, i alla fall vad vi vet just då. Men det kan man inte helt vara säker på. För troligtvis så var det flera också där. Men hur som helst, första Mosebok kapitel 4, vers 3-5, så står det så här: efter en tid hände sig att Kain bar fram en offergåva åt Herren av markens gröda. Även Abel bar fram sin gåva av det förstfödda i sin jord, av djurens fett. Och Herren såg till Abel och hans offer, men till Kain och hans offer såg han inte. Så de offrade två saker. Kain, som var en jordbrukare, han bar fram ett offer utav markens gröda. Medans Abel bar fram ett offer utav ett lamm eller ett djur. Och vems offer såg Gud till? Han såg till Abels. Varför inte Kains? Det var väl fint av honom att offra sina grödor till Gud. Kain missade poängen med offersystemet. Offersystemet handlade inte om att Gud bara ville att man skulle bränna saker, utan det handlade om en symbol på den kommande messias. Om jag ville ha förlåtelse för min synd så behövde någonting dö. Romarbrevet 6:23 säger syndens lön är döden. Precis som Gud sa till Adam och Eva, den dag ni äter utav den så skall ni döden dö. Vi kan tycka att det är kanske lite hårt. Varför kunde inte Gud säga någonting annat istället? Varför kunde inte syndare få leva för evigt? Var försiktig med vad du säger. Skulle du verkligen vilja leva i synd för evigt? Jag tror inte att någon här skulle vilja det. Det skulle vara en evig plåga egentligen. Är inte det mycket så att även våra liv här, vi har mycket plågor trots att allt inte är synd. Och att, trots att Guds ande påverkar oss och vi har fortfarande goda saker i vår värld idag. Men tänk er ett liv där utan Gud, i synd, för evigt. Det är nog en hemsk tanke. Så Bibeln säger, syndens lön är döden. Och det är även i nåd till syndaren. Vi ska prata mer om det senare. Syndens lön är döden. Och Hebreerbrevet 9:22 säger, utan att blod utgjuts ges ingen förlåtelse. Utan att blod utgjuts ges ingen förlåtelse. Så tänk tillbaka på Kains offer. Här kommer han. Han kan inte få något blod ifrån de här frukterna. Utan någonting behövde dö. För att syndens lön är döden. Antingen så behövde Kain dö. Eller så skulle han ta det här, ett djur och låta det dö i hans ställe. Men Kain ville inte ta emot det här. Så istället för att lyda Gud och Guds befallning och ta ett lamm och offra, så blev han arg på Abel som gjorde rätt. Och han sa, du ska inte tro att du gör bättre än mig. Och han slog ihjäl honom. Tyvärr upprepas det här tänkesättet många gånger i vår tid. Noa, han offrade också. Utav rena djur står det. Första Mosebok 8:20. Det här offersystemet fanns ända från början i Bibeln. Abraham fick ett svårt prov utav Gud en dag. Han hade blivit lovad att han skulle bli far till en stor nation. Ett problem var bara att han hade inga barn. Och hans fru var till åren och hon kunde inte få några barn. Men Abraham trodde att det skulle ske. Och efter han hade försökt på egen hand på andra sätt, så sa Gud till slut till honom att du ska få ett barn. Och det här barnet var Isak, löftets barn. Och han var så lycklig. Här var framtiden säkrad för Abraham. Och sen så kommer Gud en dag till Abraham och säger, ta din son Isak, din enda son som du älskar, och gå till Moria land och offra honom där som ett brännoffer på ett berg som jag ska visa dig. Vilken hemsk tanke. Jag vet inte om någon förälder skulle klara av det här provet ifall de fick det ifrån Gud. Här är det ju ännu mer motsägelsefullt, eftersom Gud har lovat att Isak ska vara den varigenom han ska bli en stor nation. Han måste ha varit väldigt förbryllad. Han gick upp där på berget. Vid det här laget så var Isak ganska gammal också. Han kunde lätt ha brottat ner sin far och sprungit bort därifrån. Men Isak valde att låta sig offras också. Det här är en bild på någonting mycket större också. När Gud hade talat till Abraham, så band Abraham Isak på altaret. Han höjde kniven för att slakta sin son. Men precis då så hör han en röst. Och en ängel talar till honom och säger, nej Abraham, gör inte det. Nu vet jag att du litar på mig, att du älskar mig, att du inte är villig att undanhålla din enda son. Och när de går upp där, står i vers 11. Då ropade Herrens ängel till honom från himlen. Abraham, Abraham. Han svarade, jag är här. Då sa han, lyft inte din hand mot pojken och gör inte något mot honom. Nu vet jag att du fruktar Gud när du inte ens har undanhållit en enda son. Abraham såg sig omkring och fick då syn på en bagge bakom sig som hade fastnat med hornen i ett snår. Abraham gick dit och tog baggen och offrade den som brännoffer istället för sin son. Och Abraham kallade platsen för Herren förser. Mycket intressant berättelse här. Abraham består det här provet. Men det var någonting som offrades istället här, eller hur? Och det var en bagge. Så det här offersystemet fanns i Abrahams tid också. Vi ser det på många andra ställen där han byggde altare och så vidare. Tänk er, det här är en bild på Guds kärlek. Den kanske mest kända versen i Bibeln är: ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Tänk er in i situationen. Här är en fader som ska offra sin son. Och sonen är villig att också låta sig offras. Men här var det ingen som stannade handen. Utan här så dog Guds son. Tror ni det var lätt för Gud att fatta ett sådant beslut? Jag menar, även om Gud visste att Jesus skulle uppstå. Vet ni, det står om Abraham att Abraham trodde att Isak skulle uppstå. Jag tror inte att det var ett lätt beslut oavsett. Men det var en bild på vad Gud skulle göra med sin enda son. I den israelitiska gudstjänsten så instiftades det här offersystemet som en del utav helgedomstjänsten. Och vad som hände, eller hur det såg ut i den här helgedomen, det var helt enkelt ett tält med lite heliga föremål här inne. Det fanns 3 stycken avdelningar för gården. Och sen var det det här tältet som kallades tabernaklet, och där fanns det heliga och sen fanns det allra heligaste. Där i det allra heligaste så stod någonting som kallades för förbundsarken. Som såg ut någonting sånt här. Och där uppenbarades Guds härlighet. Det var en låda där man la de 10 budorden. I det främre rummet går alltid prästerna in och förrättar sin tjänst. I det andra rummet går endast överste prästen in en gång om året och då aldrig utan blod. Så vad hände då? Jo, man började att, om jag hade syndat som en israelit, om ni slår upp till 3 Mosebok kapitel 4. Så kan vi läsa vad som hände här. Nu ska ni få se hur spännande 3 Mosebok blir plötsligt. 3 Mosebok kapitel 4 och vers 27. Så står det: om något utav folket i landet syndar av misstag genom att göra sådant som inte får göras enligt Herrens bud och därigenom drar på sig skuld, eller om han av någon får veta vilken synd han har begått, så skall han som sitt offer för den begångna synden föra fram en felfri get av honkön. Han ska lägga sin hand på syndofferdjurets huvud och sedan slakta det på den plats där brännofferdjuren slaktas. Så om jag hade syndat där och då, så räckte det inte med att bara säga förlåt. Någonting behövde dö om jag skulle få förlåtelse. Och jag behövde ta det här djuret, föra det till helgedomen inför allas åsyn, lägga mina händer på det här djuret och bekänna min synd över det här djuret. Och på det här sättet så överfördes mina synder symboliskt sett då till det här djuret. Och djuret tog på sig straffet för min synd. Prästen tog sedan en del av det här blodet och han gick in i helgedomen med rätt. Så du har ett får, du har en präst. De båda behövs för att försoning ska äga rum. Djuret offras och det förbränns sen på det här altaret. Sen så tog prästen en del av det här blodet och han förde det in i helgedomen. Och så samlades synderna då symboliskt där för att sen en gång per år renas därifrån. Så det här var helgedomstjänsten. Det här offrandet som man ser genom hela Gamla testamentet var aldrig ett mål i sig själv. I första Samuels boken 15:22 så undervisar profeten Samuel om syftet med de här offerdjuren. Det var inte att Gud var blodtörstig och tyckte om offer, utan snarare motsatsen. Han tyckte inte om det, och därför så ville han hjälpa folk att inse allvaret i synden. Jag tror nog att många av oss skulle kanske tänka lite extra innan vi syndade om vi behövde offra ett djur på grund av att vi hade syndat. Men låt oss titta på vad som hände här. Samuel säger: har Herren samma glädje i brännoffer och slaktoffer som att man hör Herrens röst? Se lydnad bättre än offer, och hörsamhet bättre än det feta av baggar. Så syftet var att visa sin tro på frälsaren som skulle komma, och att det skulle leda till en omvändelse och en ånger. Jag kunde inte bara komma med djuret utan att ha en ånger i mitt hjärta. Hosea säger: ty jag har min glädje i kärlek och inte i offer, och i kunskap om Gud mer än i brännoffer. Så han ville att Gud ville att folket skulle ha kärlek, att de skulle förstå vad sanningen och vad synden, rättare sagt, leder till. Och därför så hade han instiftat det här. Det pekade fram emot Messias. Jesaja 53 säger: han blev misshandlad men ödmjukade sig och öppnade inte sin mun. Lik ett lamm som förs bort till att slaktas, lik ett får som är tyst inför dem som klipper det, så öppnade han inte sin mun. Det var Herrens vilja att slå honom och låta honom lida. När du gör hans liv till ett skuldoffer, han som bar de många synd och trädde in i överträdarnas ställe. Så det här var en bild på vad Messias skulle göra. Och ni minns kanske att när Johannes döparen såg Jesus komma, så säger han pekar på honom och säger: se Guds lamm som tar bort världens synd. Hur många personer brukar ni kalla för ett lamm? Det är inte logiskt att kalla någon för ett lamm om man inte har hela den här bakgrunden i Gamla testamentet. Vissa människor, de försöker separera Bibeln. De säger att vi är nytestamentliga kristna, och därför så river man bort egentligen halva Bibeln och säger att ja, det viktigaste är Nya testamentet. Och man kan köpa Nya testamentet endast i olika affärer, som på något sätt visar att det här är lite det speciella. Det här är det viktiga. Berättelsen om Jesus. Men vet ni, om vi inte har Gamla testamentets bakgrund så förstår vi inte Nya testamentet. Vi behöver de båda två. Och de behöver förklara varandra. Det finns två stycken lagsystem. Det ena är det ceremoniella lagsystemet som vi har pratat om. De här bilderna, de här symbolerna på Messias och det som han skulle göra, hans uppdrag. Sedan finns det morallagen också. Vi kommer prata om det här lite senare. Det är alltså de 10 budorden som Gud skrev på sten. Och det är ganska intressant att lägga märke till skillnaden här. Ceremoniallagen var skriven på papper utav Moses. Den placerades bredvid arken och den upphävdes på korset. Morallagen var skriven på sten utav Gud, utav med Guds eget finger, och placerades i arken. Och de är evigt giltiga. Och ibland när man läser Nya testamentet så står det till exempel såna här texter: varför gavs då lagen? Den blev tillagd för överträdelsernas skull, för att gälla tills avkomlingen skulle träda fram, han som löftet gällde. Så det är en lag som gäller ända tills avkomlingen, tills Messias skulle komma. Och det handlar om ceremoniallagen som började att gälla efter överträdelserna, efter att synden kom in i världen, och gälla fram tills Messias skulle träda fram och upphäva det här systemet. Kolosserbrevet talar också om det här. Han har nämligen, det här är från 1917 års översättning, han har nämligen utplånat, det här är Jesus. Jesus har utplånat den handskrift som genom sina stadgar anklagade oss och låg i vägen. Den har han skaffat undan genom att nagla den fast vid korset. Det här handlar om den ceremoniella lagen som Jesus upphävde. Efeserbrevet säger, talar också om den här stadgelagen som Jesus upphävde på korset. Och det var det vi läste i Daniel kapitel 9 och vers 26. Att alla de här, att han skulle avskaffa, mitt i den här veckan skulle han avskaffa slaktoffer och matoffer. Så. Hur fungerar det här då? Rent praktiskt. När Jesus kom så var han Guds lamm som tar bort världens synd. Han tog på sig världens synder. De här andra djuren, det var bara en symbol på det. Men sen när Jesus kom så uppfyllde han verkligen det här. I Matteus 20, vers 28 så står det: så har inte heller människosonen kommit för att bli tjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Och det var det vi läste om här. Så mitt i den här veckan, det var då som Jesus dog, 3,5 år efter att han blev döpt. Och därigenom så avskaffade han slaktoffren och matoffren. Han naglade eller spikade fast det här ceremoniella lagsystemet på korset. Och därför så offrar inte kristna djur idag. Hur blir det här en verklighet för oss? De djur som slaktades representerar Kristus. Och precis som lammets blod avvärjde dödsdomen för syndarna, så avvärjer Jesus blod lagens rättvisa dom över dem om de litar på Jesus förtjänst. Det räcker inte med att bara ha en teoretisk förståelse om evangeliet, om det här ska bli en verklighet för oss. Många av oss, vi kanske är uppvuxna med det här. Vi känner att ja, men det här känner jag till. Det här är standard. Jag vet redan att Jesus dog för mina synder och så vidare. Men det är först när evangeliet blir en verklighet för dig som det kan göra en skillnad i ditt liv. Många tänker att ja, men jag tror intellektuellt att Jesus dog för mina synder. Vet ni att även de onda andarna tror det? I Jakobsbrevet 2:19 så står det: du tror att Gud är en och det gör du rätt i. Också de onda andarna tror det och bävar. Tror Satan och hans änglar att Jesus dog på korset? De vet det. De var där. Räddade de? Tror de att det finns en Gud? De vet att det finns en Gud. De tror att Gud är en. De har en rätt läromässig förståelse för sanningen. Men den förändrar inte oss förrän vi har en förtröstan på Gud. Hur ska vi få det? Jag vill lyfta fram 3 steg om hur vi kan få. Hur det här kan bli en verklighet för oss. Den första är bekännelsen. Ni minns hur de personerna som hade syndat, de behövde ta ett djur, de behövde lägga sina händer på det här djuret och de behövde bekänna sina synder över det här djuret. Och på samma sätt är det för oss. Om vi vill få del av den här förlåtelsen så behöver vi lägga våra händer på Jesus huvud, om du så vill, och bekänna våra synder över honom, till honom. I Johannesbrevet 1:9 så står det: om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Det här är ett löfte som han vill ge till oss. I Gamla testamentet så står det samma sak: så länge jag teg så förtvinade mina ben vid min ständiga klagan. Dag och natt var din hand tung över mig. Min livskraft försvann som sommarhettan. Då uppenbarade jag min synd för dig. Jag dolde inte min missgärning. Jag sa dig: jag vill bekänna min överträdelse för Herren. Då förlät du mig min syndaskuld. Men en bekännelse är meningslös om den inte också medför en ånger. En en omvändelse utav hjärtat. Precis som vi tittade på med offren, det räckte inte med att du bara offrade, utan du behövde också ha ett förvandlat hjärta. Det står: ångra er därför och vänd om så att era synder blir utplånade. Vad innebär ånger? Det var en man, som en pastor, som besökte ett fängelse en gång. Och han hörde en person som klagade där inifrån. Han sa: jag är så ledsen, jag är så ledsen. Gång på gång så sa han de här orden. Och pastorn gick fram till den här fängelsedörren och frågade unge man: vad är du ledsen för? Och han sa: vet du, jag höll på att råna en butik och så gick larmet. Och jag gömde mig på en hylla och polisen fick inte tag i mig. För de letade överallt, och sen precis när jag var på väg ut så fick jag lite damm i näsan och jag nös. Och han sa: jag är så ledsen att jag nös. Den mannen hade inte sann ånger. Han ångrade bara att han åkte fast. Han ångrade bara konsekvenserna av sin synd. Men han var inte ledsen för att han hade begått ett brott. Och när vi bryter mot Guds lag så är vi ibland ledsna för vad som har hänt. Att det blev så här. Men det är inte sann ånger. En sann ånger är en omvändelse av hjärtat. Det betyder att om du kunde spola tillbaka tiden, då skulle du inte göra om samma sak. Det är vad ånger betyder. Hur ska vi få den här ångern? Hur ska vi få det här omvända hjärtat? Vet ni, du och jag kan inte omvända våra egna hjärtan. Därför behöver vi få en omvändelse från Gud. Apostlagärningarna 5:31 säger: honom har Gud med sin högra hand upphöjt som hövding och frälsare för att ge omvändelse och syndernas förlåtelse åt Israel. Vet ni att omvändelse kommer från Gud lika mycket som syndernas förlåtelse gör? Så hur ska vi få det? Ja, vi kan inte förändra vårt hjärta. Vårt hjärta är ont. Och så kanske har du upplevt också att det finns dragningar, det finns saker i ditt hjärta som inte är rättfärdiga. Tankar som uppstår. Vi kan inte förändra vårt hjärta. Vi kan försöka, och många försöker på ett sånt sätt att de tänker att jag måste bli god nog innan jag kommer till Gud. Och det är ett bedrägeri. Det är ungefär som att säga: jag måste bli frisk nog innan jag kan gå till läkaren. Läkaren är den enda personen som kan göra dig frisk. Hesekiel 36:26 säger: jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag ska ta bort ert stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Gud förväntar inte att vi ska förändra vårt hjärta. Han säger: jag ska göra det åt dig. Allt som vi behöver göra är att ge vårt hjärta till Gud. Vi säger, vi ger Gud tillåtelse att ta vårt hjärta. Och när vi gör det så kommer han in, han kommer att förvandla det, han kommer att ge oss ett rent hjärta. Det är ett val som vi gör. Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande. Många gånger så hörde jag människor säga såna här saker till mig innan jag blev kristen. De sa att: Jonathan, du behöver omvända dig, du behöver bli frälst. Sådana här kristna klichéer som jag absolut inte förstod vad de betydde. Vad innebär det då? Hur ska jag göra det? Ja, det kunde de inte svara på. De sa: du måste bara uppleva det. Jaha, så tänkte jag, det är någon upplevelse. Någon gång när jag går på gatan där så kommer Gud att skicka en blixt in i mig. Och sen så får jag ett känslorus och nu känner jag: wow, nu är jag omvänd. Så jag gick och väntade på det. När ska det ske att den här blixten kommer? Det kom ingen. Jag tror många har en missförstånd om vad det här omvändelse egentligen handlar om. Omvändelse är ett beslut. Vet vad då för något? Ett beslut är det. Ett beslut om att ge Gud ditt hjärta. Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta. Ge mig på nytt en frimodig ande. Jag förstod inte de här aspekterna. Här så står det i Ordspråksboken 23:26. Gud säger: min son, Men du kan också lägga till dotter, ge mig ditt hjärta och låt mina vägar behaga dig. Han gör en vädjan, han säger ge mig ditt hjärta. Och det här förstod jag inte. Mitt liv såg helt annorlunda ut. Mina värderingar och mina mål var totalt annorlunda. Mitt högsta mål i livet var att spela dator. Det var det som tog upp hela min tid. Det var det jag såg fram emot hela tiden. Och jag tänkte om jag bara kunde få det nyaste dataspelet, då kommer jag bli lycklig. Eller musik och annan underhållning var också en stor del av mitt liv. Och jag hade inget intresse för religion och de här andliga sakerna. Nyckeln är att överlåta sitt hjärta till Gud. Förändringen i mitt liv kom när jag läste en liten bok som heter Vägen till Kristus. En kristen författarinna. Och hon har otroligt djup insikt i det kristna livet. Hon skriver i den här boken, många frågar, hur ska jag göra för att lämna mig åt Gud? Du vill bli hans, men din moraliska kraft är svag. Men var inte förtvivlad. Vad du behöver förstå är viljans sanna kraft. Allting beror på om vi använder viljan rätt. Gud har gett människorna förmåga att välja. Det är deras sak att använda den. Du kan inte förändra ditt hjärta. Du kan inte av dig själv ge hjärtats hängivenhet åt Gud. Men du kan välja att tjäna honom. Du kan ge Herren din vilja. Då kommer han att använda din vilja så att du både vill och gör det som han ser är bäst. Så får Jesus ande inflytande över dig. Jag tänkte, det här låter ju otroligt. Är det så enkelt? Ska jag bara välja att ge Gud mitt hjärta? Och det stod också där i den där boken, börja dagen med att överlämna dig till Gud. Jag tänkte, jag måste ge det ett försök i alla fall. I alla fall en dag. Och jag, på morgonen där då, så kom tanken att ja, okej, nu ska jag försöka efter att jag hade läst det här. Så jag sa, Gud, okej, jag ska prova det här idag. Låt allt som jag gör i mitt liv idag ära dig, Herre. Jag vill ge dig mitt hjärta. Amen. Och ingen stor magisk sak hände. Det var ingen stort känslorus eller någon, den där blixten kom aldrig. Så jag tänkte, jaha, var det här allt som hände? Men när jag fortsatte min dag där så hände det olika saker. När jag skulle göra de där vanliga synderna som jag alltid brukade göra, så kom det en tanke till mig att, Jonathan, hur var det? Vill du ära mig idag eller? Och jag förstod att det här var Gud som talade till mitt samvete. Jag tänkte, ja just det, jag bad ju i morse det där. Idag så ska jag göra det då, Gud. Jag fick liksom en valmöjlighet där. Som jag inte hade haft tidigare. Och Gud sa, okej, jag ska ge dig kraft att göra det här. Och jag klarade det under den dagen. Jag säger inte att jag inte syndade under den dagen. Men jag klarade av att inte göra de där medvetna synderna som jag visste att jag alltid brukade göra. Och på kvällen där så gick jag och la mig. På morgonen så vaknade jag igen. Och då kom den här tanken till mig igen. Jonathan, hur är det idag? Ska du överlämna ditt hjärta idag till mig eller? Jag tänkte, okej, det gick ju hyfsat i alla fall igår. Jag kan ju försöka en dag till. Och så gjorde jag det en dag till. Och sen gjorde jag det en dag till. Och en dag till. Varje morgon överlät jag mig till Gud. Under loppet av ett halvår så förändrades mitt liv helt och hållet. De värderingar som jag hade haft förut blev totalt annorlunda. Min humor ändrades. Mitt sätt att bete mig på, mitt sätt att tänka på, mitt sätt att agera på blev helt annorlunda. Istället för att vara självisk och njutningslysten och alla de här sakerna så började någon form av strävan efter det som är gott existera i mitt liv. människor märkte det här, mina vänner märkte det. De sa, Jonathan, varför är du på det här sättet? Du är inte som oss längre. Vad är det som har hänt? Det skedde en fullständig förändring i mitt liv. Inte på en enda gång. Det var inte någon magisk grej att någon berörde mig, sen pufflög jag ner till backen och sen skakade jag och sen var jag frälst. Nej, inget sådant. Det var en process att överlåta sig själv dagligen till Gud. Och det här förvandlade mitt liv helt och hållet. Ge ditt hjärta till Gud. Och inte bara ge ditt hjärta till Gud, men ta emot honom. Ta emot det nya hjärtat. Det är ungefär som om jag har någonting i min hand. Jag har, låt säga att kanske jag kan få en frivillig som kan komma upp. Jag vill göra en illustration så att ni kommer ihåg det här, så att det blir tydligt. Kan jag få någon frivillig? Yes, tog i det. Tack så mycket. Okej, Toire, nu måste jag ställa dig lite grann mot väggen här.
Ja.
Har du syndat någon gång?
Ja.
Du har gjort det? Okej. Du vet vad syndens lön är?
Ja.
Det är döden. Så du ska få lön här för allt det arbete som du har gjort. Varsågod, här är döden.
Tack.
Okej, Jesus kommer in. Han lever ett fullkomligt liv. Eller hur? Och om han lever ett fullkomligt liv och aldrig syndar, vad förtjänar han då? Livet. Evigt liv. Okej, det här är evigt liv som Jesus hade förtjänat. Och sen så, vad han gör är att han byter plats. Så han säger, Toire, jag, om du vill, så ska jag ta åt dina synder. Och sen så ska du få livet istället.
Tack.
Och det är så som frälsningen fungerar. Ganska enkelt, eller hur? Men låt säga att Toire var ovillig att säga, nej men vadå, jag har inga synder. Jesus säger, här, jag ska ge dig evigt liv. Och Toire säger, nej men vadå, det finns inga synder i mitt liv. Då skulle hon inte kunna få del av det här. Om man inte bekänner sina synder och säger, titta, jo jag har det är sant. Jag behöver hjälp. Du kan inte ta emot frälsningen om du inte förstår att du har ett behov för den. De goda nyheterna är bara så goda som de dåliga är dåliga. Men låt oss titta på en annan sak. Vad behövde Toire göra här mer än att säga, jo, jag har det? Hon behövde räcka det till Jesus. Och det är vad det handlar om, att överlåta sitt hjärta till Gud. Vi ger det till honom. Och sen behöver vi ta emot det nya hjärtat som han vill ge. Ta emot Jesus i våra liv. Och på det här sättet så får vi del i de där tre stegen om du så vill. Tack så mycket, Toire. Hänger ni med? Men åt alla de som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn. Åt de som tror på hans namn. Om vi inte tror att Jesus kan förlåta oss så kommer vi aldrig att ge honom vårt hjärta. Uppenbarelseboken 3:20 säger, se, jag står vid dörren och klappar på. Om någon hör min röst och öppnar dörren ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med nej. Jesus knackar på vår dörr. Och vad vill han? Han vill komma in. Varför kommer han inte in? Är han inte stark nog att tränga sig in? Det är han. Men det är inte det han vill. Han vill att någon ska öppna dörren åt honom. Här har vi den fria viljan som kommer in. Vi måste öppna dörren och släppa in honom. Men bara för att vi öppnar dörren betyder det att han kommer in direkt. Om jag knackade på hemma hos dig och så öppnar någon dörren, betyder det att jag springer in då direkt? Eller vad måste ni göra innan jag får komma in i ert hus? Ni måste bjuda in mig, eller hur? Jag måste säga välkommen in. Då kan jag komma in. Och så är det med Jesus. Han är en gentleman. Han tränger sig inte på. Om vi öppnar dörren så behöver vi också bjuda in honom. Så vi ger honom vårt hjärta och sen säger vi, Gud, Jesus, kom in i mitt hjärta. Och då har vi det nya hjärtat oavsett om vi känner det eller inte. Och det här är otroligt viktigt att poängtera. Här kommer tron in. Vänd om Israel till Herren, din Gud. Ty genom din missgärning har du kommit på fall. Ta med er ord och vänd åter till Herren. Säg till honom, det här är genom bön vi gör det. Säg till honom, förlåt oss alla våra synder, där har vi bekännelsen. Ta nådigt emot oss, där har vi överlåtelsen. Och sen tar vi emot Jesus. Då ska vi prisa dig med våra läppar. Här har vi tron. Vi kan tacka Gud att vi är omvända. Vänta inte tills du känner dig omvänd. Vänta inte tills du känner dig förvandlad. Utan om du har överlämnat ditt hjärta till Gud, så är du omvänd. Du är förlåten. Vilken underbar tanke. Bekännelse, överlåtelse och sen inbjudan. Därför säger jag er, allt vad ni ber om och begär, tro att ni har fått det, så skall det vara ert. Vi kan ha frälsningsvisshet. Den som har sonen har livet. Den som inte har sonen har inte livet. Förlåt, den som inte har Guds son har inte livet. Detta skriver jag till er för att ni ska veta att ni har evigt liv. Ni som tror på Guds sons namn. Fråga, kan vi veta att vi har evigt liv? Är det möjligt? Kan vi ha för den förvissningen? Ja, vi kan det. Om vi har lämnat vårt hjärta till Gud, vi har tagit emot honom, inbjudit honom, då vet vi att vi är frälsta, om du så vill. Då kanske någon säger, men det där gjorde jag för jättelänge sedan, så det är lugnt. Jag är frälst. Men Bibeln lär också att en frälst person kan välja att gå förlorad. Det finns en möjlighet. I andra Petrus kapitel 2, vers 20-21 så står det, till när de har lärt känna vår Herre Jesus och frälsare Jesus Kristus och undkommit världens smitta, men sedan blir snärjda och besegrade av den, då har det sista blivit värre än för dem än det första. Det hade varit bättre om de aldrig hade lärt känna rättfärdighetens väg än att lära känna den och vända sig bort ifrån det heliga budskap som överlämnats till dem. Det är möjligt för en person som en gång har vandrat på frälsningens väg att faktiskt vända bort ifrån den. Hebreerbrevet 6:4-6. Till de som en gång tagit emot ljuset och smakat den himmelska gåvan och fått del av den heliga ande och smakat det goda gudsordet och den kommande världens krafter, låter det som en omvänd person? Det är en omvänd person. Men sedan avfallet. Kan man avfalla? Man kan det. De är det omöjligt att föra till ny omvändelse eftersom de själva på nytt korsfäster Guds son och öppet hånar honom. En person som har upplevt frälsningen men sedan vänder sig bort ifrån Gud. Många av dem hamnar i ett tillstånd där endast de själva kan rädda sig. Ingen annan kan påverka dem för de känner redan till sanningen. Men de kan välja att vända tillbaka. Första Korinthierbrevet 6:9-10. Faktum är att synden stöter bort tron ifrån våra hjärtan. Vet ni inte att inga orättfärdiga ska ärva Guds rike? Bedra inte er själva, varken otuktiga eller avgudadyrkare, varken äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet, eller de som låter sig utnyttjas för sådant. Varken tjuvar eller giriga, varken drinkare, förtalare eller utsugare ska ärva Guds rike. Så svaret är ja. En person som har lämnat sig till Gud kan välja att gå förlorad. Hur sker det då? Hur ska vi försäkra oss om att inte det ska hända oss? Svaret är enkelt. Kolosserbrevet 2:6 säger, liksom ni tog emot Kristus Jesus som Herre, så lev i honom. Med andra ord, samma sak som du gjorde när du tog emot Jesus, det som vi tittade på, gör samma sak varje dag. Om du upprepar den processen varje dag, överlämnar dig till Gud, då kan du vara försäkrad om att du kommer vara på helgelsens väg. Jesus sa att det här är en daglig process. Om någon vill följa mig, sa han, ska han förneka sig själv och varje dag, hur ofta? Varje dag, ta sitt kors och följa mig. Om du önskar att förbli omvänd, så behöver du dagligen lämna dig till Gud. Ingen person kan förbli omvänd om de inte dagligen överlåter sig till Gud. Så förlita inte dig på att jo, för 20 år sedan så tog jag emot Jesus. Och allt är lugnt nu. Jag behöver inte bry mig om någonting längre. Dagligen behöver vi söka Gud. Dagligen behöver vi överlämna oss till honom. Förbli i mig, säger Jesus, så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv, utan endast om den förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det om inte ni förblir i mig.